A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Navid Modiri, välkommen.
Tack snälla.
Du, sist vi talades vid så blev det lite liv i luckan. Jag var ju med i din podd.
det blev liv i luckan på lite olika sätt alltså. Alltså först var det ju, det var rätt intensivt i studion, kommer jag ihåg också.
Ja, men jag kom ju från min, jag får inte kalla den för fadäs, utan mitt sexköp. Och det var ju liksom, det hade ju brunnit liksom. Det var SVT, det var löpsedlar. Och så kom vi in och så började du intervjua mig.
Ja.
Och du började rätt hårt.
Ja, men jag gick på och var ganska konfrontativ. Och det fanns liksom egentligen ingen hej, hur är läget? Det fanns ingen startsträcka. Nej. Jag tror inte vi hade så mycket kontakt egentligen, du och jag. Inte så mycket ögonkontakt eller egentligen kände, nu gör vi det här. Så jag gick på, jag tror det var lite sådär, du vet, rakt på Janne Josefsson style.
Oh.
Och det blev fan alltså, det eldades på alltså.
Jag fick uppsinne. Nej, men det var sådär, du fick lite klä skott tror jag för liksom hela den här, alltså den här offentliga kölhalningen liksom, som det var liksom, det tog aldrig slut liksom.
Så efter 5 minuter så kände jag, nej men fan, vi tar ett omtag. Så vi började om.
Vi stannade och så snackade vi igenom vad fan vill liksom så här. Vi pratade rätt hårt. Sådär. Och så brände vi, jag tror vi brände krutet det här. För du var ju också spänd liksom, för att det här var ju liksom mitt i den här liksom, det var väl de månadernas stora nyhet liksom. Den nyheten man inte vill vara med. Det var ju liksom SVT, det var löpsedlar på löpsedlar på löpsedlar va?
Yeah.
Men sen blev det ju ett rätt bra samtal tycker jag.
Det blev mycket mer avslappnat, och apropå den här spänningen som fanns innan som släppte, och sen så kunde vi sitta och prata och kunna gå lite djupare, och jag kunde ju ställa vissa frågor och vända och vrida på vissa perspektiv tillsammans med dig. Men det blev inte så hårt som det började.
Men jävlar.
Sen blev det hårt igen. Jävlar du.
Helt plötsligt, det måste, för dig måste det kännas jävligt konstigt, för hela den här, alltså den här jättedrevet som var, det riktades mot dig. Du var ju liksom på P1, du var liksom SVT, du fick åka runt och förklara varför hade du intervjuat mig. Man kan intervjua mördare, man kan intervjua liksom krigsförbrytare, men liksom en sexköpare, det gick till att intervjua.
Det var en tjej som skrev på Instagram, hon skrev en kommentar på poddavsnittet. Och sen tog hon bort det. Men jag tyckte att det inlägget, eller den kommentaren som hon skrev, den var så talande för vad som pågick under den perioden. Hon skrev, vad fan håller du på med? Vi hade ju bestämt att vi inte skulle prata med honom. Mm. Och det här är inte en person som jag känner. Jag har aldrig träffat henne. Jag vet inte vem hon är. Mm. Men i hennes värld så finns det ett vi som har tagit ett beslut om att du är en paria och du ska ut i skogen med de här spikade liksom lapparna på liksom kroppen och ut där som den här syndabocken och så ska du dö. Mm. Det är då det är klart. Då är projektet klart.
För hela de här fegisarna, de här som kastar tomater fanns inte förr i tiden i Sverige, men liksom kastar rutten frukt på den som är på väg att bli lynchad, va? Mm. Det är de, va? Fegisarna.
Och det är ju René Girard som jag tror skrivit den här boken Scapegoat som pratar om det här. Det är ju ett religiöst och ett sociologiskt fenomen att förr i tiden så var det ju en faktisk bock, alltså en get som vi spikade fast lappar med våra synder på den här blödande kroppen och skickade ut den i skogen för att dö. Och då var det ju tydligen så att det var som en ritual, som någon slags magi då, som att om vi skriver upp våra synder, sätter på den här bocken, skickar ut honom för att dö, då dör våra synder med honom. Men nu finns ju inte den här möjligheten, för att nu skyddar vi ju djuren. Det finns ju djurens rätt och alla de här organisationerna som skyddar den liksom, syndabocken som tidigare fanns. Men fenomenet i form av behov finns ju kvar. Istället för att titta på våra egna synder, våra egna begär och lustar, så vill vi fortfarande hitta de här syndabockarna. Och i det här fallet, du har ju blivit en sån.
Verkligen. Men det är också The Madness of Crowds, vad heter han som har skrivit den?
Douglas Murray.
Douglas Murray. Han skriver ju den här med att ett samhälle som inte kan förlåta. Det blir också ett väldigt, väldigt hårt samhälle. För vi har ju märkt alla de här som verkligen, speciellt under MeToo-stormen, kastade som mest ruttna liksom, äpplen på folk. Visade sig att de var inte skuldfria, va?
Nej.
Det är den klassiska, den som är fri från skuld kastar första stenen. Och det blir ju ett väldigt, och jag tror att de själva känner att ju mer de är liksom hårda, inte beredda att förlåta, desto mer målar man sig in sin hörna. Man måste vara felfri eftersom man liksom har det tonläget, va?
Alltså, jag tror nästan att det går att göra en ekvation av det här. Att förr eller senare, du skulle kunna liksom räkna på att på en tidsaxel, det kommer komma en tidpunkt på den här tidsaxeln då alla har blivit cancellerade. Alltså alla kommer ju förr eller senare att kunna bli cancellerade för någonting, det är bara en tidsfråga. Om du drar ut tiden tillräckligt länge så kommer alla hamna på den andra sidan. Så vad är det egentligen vi håller på med? Och det här med förlåtelse, det är ju ett fenomen som ofta förknippas med religion, men jag tänker också att förlåtelse i religiös kontext, jag menar du är katolik, eller hur?
Ja.
Då finns ju bikten, eller hur? Och så får du säga,
den finns ju faktiskt hos protestanterna också, absolutionen, bara att den är mycket enklare. För en protestant finns den, men du behöver bara liksom be till Gud. Vi katoliker har ju en lite längre väg, vi måste gå till kyrkan, vi måste sätta oss i det biktbåset, och sen så är ju liksom, alltså, prästen är ju ett sätt för dig att kommunicera med Gud, va? Det vill säga ditt eget hjärta. Du behöver ju liksom öppna upp det. Och folk säger att ni kan göra vad ni vill och så går ni biktare så är det borta. Men, så funkar det inte, utan det är en kommunikation med Gud. Och det är väl ditt eget hjärta du försöker kommunicera med. Så ljuger du i den situationen, så ljuger du för dig själv. Och är det någon som man inte ska ljuga för, så är det sig själv. För fastnar man i den cirkeln, då är man riktigt farligt ute.
Och det var lite det som, det kändes som att du i den här liksom situationen, den här förvirringen, så såg det ut som att det var det du försökte göra hos Jenny Strömstedt, att du försökte bikta dig hos henne. Men problemet är att hon är ju helt liksom bortkopplad från både det här begreppet och den här processen. Hon har ju en helt annan agenda än att vara din präst och förlåta dig.
Vet du vad, det är flera katolska präster som har sagt exakt den grejen. De sa att du valde fel ställe och biktade för. Mm. För det var exakt, alla katoliker förstår exakt den där. Mm. Du lägger ner, du visar strupen, du ber om förlåtelse.
Mm.
Och sen så hoppas du liksom nu. Mm. Sådär, förlåt mig, snälla, snälla.
Men du visade strupen för en skock vargar.
Vilka jävla hyener. Mm.
Det var ju det som hände.
Ja.
Och sen så åt de upp det. Alltså det var verkligen...
Nej, vänta. Inga vargar, hyener.
Okay.
Big difference.
Fair enough. Fair enough. Men tillbaka till det här med vad det är som saknas i... Om du tar ett land som Sverige som tror... Vi tror ju att vi är rationella. Vi tror att vi inte behöver att tro på Gud. Vi tror att vi är logiska, förnuftiga, självständiga varelser. Vi behöver inte Gud, vi behöver inte varandra. Vi behöver inte våra kroppar och våra själar. Vi behöver vara som svullna hjärnor och springa omkring med våra utbildningscertifikat och akademiska poäng och tro att nu är det klart. Vi är sekulära, färdigutbildade, självständiga och individualiserade.
Mm.
Längst upp på högra hörnet i World Value Service. Och det är bra. Det är nice. Jag behöver ingen och det är en bra grej. Mm. Och är så jävla avskurna, isolerade, ensamma och har tappat alla de här verktygen för existensen, för både grundverktyg och avgrundsverktyg. Vad händer när någon dör? Hur sörjer jag?
Precis.
Allt det där
är borta. Allt är borta. Och tittar man på alltså religion är någon form av sätt att hålla samman ett samhälle. Jag menar, om man tittar på, jag har pratat om det förut i podden, men om man tittar på apor och sånt där, de grejer ju sin stam och där kan de jobba liksom tillsammans, men dyker upp liksom en annan stam, de kan inte organisera sig, de kommer slå ihjäl varandra.
Mm.
Vi kan ju genom, där har ju religionen varit extremt viktig att kunna organisera stora grupper människor.
Mm.
Och tittar man till exempel på de i katolska länder där fortfarande folk tror, som i Syditalien, om du tittar på en sån sak som liksom långfredagen, alltså det är en så otroligt stark känsla när det här tåget kommer. Jag vet, jag var där och fotade en kokbok, då var det Tina, en fotograf, som var med och fotade, och hon grät. Mm. Alltså den är så stark, den här känslan, när det är liksom det här kaoset som bara finns i Neapel, och folk bara tutar och skriker, och helt plötsligt kommer den här kistan, kvinnor klädda i svart, barfota, de här trummorna, och alla bara går ner på knä. Mm. Alla.
Mm.
Du vet, i vår lilla stad utanför Neapel blir väl runt 40 000 där. När 40 000 ägnar sig åt något samtidigt, det blir en otrolig känsla.
Mm.
Och det har vi tappat bort. Vi har ju liksom tappat bort sätt att organisera oss, och det ser man ju nu, alltså det är så otroliga skyttegravar mellan olika politiker och åsikter, religioner, du vet, man har grävt så jävla djupt så det är svårt att organisera sig själv.
Mm.
Problemet med det som vi har ju lagt, det är ju den här World Wide Survey, det här med att vi har stor tillit till staten mer än något annat land och ingen religion. Problemet med det är att staten inte har något hjärta.
Mm.
Vem ska hålla dig när du gråter? Du kan få piller av staten. Du kan få du kan gå och träffa en psykolog och prata ut.
Mm.
Men psykologen kommer inte krama dig.
Och det finns ju så mycket mer att säga om det där också. Förr i tiden, i början av 90-talet, när de här SSRI-preparaten introducerades, när antidepp egentligen rullades ut på marknaden, då fanns det ett väldigt tydligt, en överenskommelse mellan olika terapeuter och psykologer. Det kallades för the grief exception, alltså sorgundantaget.
Mm.
Du fick inte skriva ut antidepp till någon som hade förlorat någon precis, någon som hade blivit dumpad eller blivit av med jobbet. Mm. För att det var naturlig sorg, det skulle inte dämpas.
Nej.
Sen tog de bort det
för att
det sålde för lite. Det sålde för lite, så man tog bort det sorgundantaget. Så man började alltså medicinera människors naturliga sorg i väst.
Mm.
Och överförskrev de här antidepp-tabletterna. Och inte nog med det, du tar ju antidepp för att egentligen reglera hjärnans biokemi.
Ja.
Och du går till en psykolog för att prata om varför du mår dåligt. Alltså, allt det här görs väldigt isolerat.
Mm.
Men vi är ju inte isolerade. Vi är ju hela varelser. Vi är ju inte bara hjärnor. Vi är hjärnor, hjärtan och själar.
Vi är
relationella.
Vi är ett flockdjur.
Det är det jag menar. Du går till psykologen själv för att lösa sånt som har uppstått mellan dig och andra. Det är ju helt befängt egentligen.
Ja, det är... Ja, men... om man tittar på en sån sak som till exempel begravningar. Nu pratar jag jättebra om min lilla by så där. Det finns mycket skitigt. Jag ska alltid till Sverige. Jag bor i Sverige för jag tycker Sverige är ett fantastiskt land. Exakt. Men vad heter det? Vi har mycket att lära av Syditalien, precis som har mycket att lära av oss. Men tittar på en sån sak som begravningar. Alltså, vi är en stor släkt. Vi är runt 500 pers. När jag är nere, det händer rätt ofta att folk dör. Och då är det likvaka. Likvaka är ingen lek, ska du veta. Du hör ut på gatan att de skriker. Alltså, du vet, folk skriker ut sin smärta. Du går dit, den som har dött ligger i sängen. Och det gör ont. Du har begravningen, man går genom stan. Man visar, döden finns. Yeah. Det finns smärta. I Sverige bara, shh. Vi vet ju inte ens hur man ska, liksom, hur gör man när någon har dött? Vad säger man, liksom?
Jag tror att den italienska och persiska kulturen är ganska lik på många sätt. Dels så pratar vi mycket med händerna.
Dels, italienska är lite bättre.
Ja, men, ja, men sen så, så här, perserna uppfann civilisation, men vi behöver inte prata om det. Men där finns nog en liknande.
Ska vi ner det? Har inte vi, om vi ska bara ta ett stopp där, har inte vi en av världshistoriens längsta konflikter, visste du det?
Italienare och iranier?
Romarna och perserna. Jag tror att det är det 92 före Kristus, det slutar 627. Alltså, vi slåss oavbrutet.
Men det är ju för att ni är fortfarande sura på oss för att vi uppfann konceptet imperium. Det är ju så. Det är bara så. Till slut landar det i det.
Nu använder du just det latinska namnet för det. Så att jag vann den.
Ja, för ni var tvungna att hitta på ett ord för det som ni förstod. Nej, men så här.
Nej, men jag är inte klar med dig.
Begravningar? Ja. Jag vill bara säga det.
Nej, men jag vill bara säga om perserna. Bara så att jag avslutar det. Du vet, den med slaget Visos, Darius, när han får stryk av Alexander den store, den mosaiken, den är inne i Neapel. Den finns på Museo Nazionale i Napoli. Brukar jag titta på varje gång jag är där. Så, nu kan vi fortsätta.
Känns det bra?
Ja, det känns jättebra.
Det här med begravningar och just att sörja kollektivt, det gör ju vi också. När du berättar så känner jag igen mig. Jag var på begravning nu i Norrland, och det var en kompis pappa. En av mina närmsta vänner, hans pappa gick bort nu, och han är också iranier. Ja. Och det var majoriteten av dem som var på begravningen var iranier. Ja. Och sen var det norrlänningar, du vet.
Oj.
Ganska stillsamma, sävliga, du vet, väldigt fina som svenskar. Och sen så har du det här persiska sättet att sörja på, att skrika ut din sorg, du vet.
Ja.
Det var en otroligt spännande betraktelse att bara sitta och titta på de här olika kulturerna som, jag vill inte säga att det krockade, för att det var från båda håll väldigt inbjudande. Men det var två väldigt olika sorgekulturer. Vi sitter ju i sorg i 40 dagar. Vi sitter i ring, vi sitter i cirkel och vi sörjer. Vi tar in klagosångare, vi tar in musiker som liksom ska spela musik som gör att man verkligen kan skopa ur sorgen. Och det är mycket, går ner på knä och förbanna Gud och skrika och vråla tills man svimmar. Liksom. Och det är för oss ett friskt sätt att förhålla sig till sorgen. Det är ett sunt sätt att också på något sätt få ur kropp och nervsystem, få ur det som är den största smärtan. Sen så är det såklart att en del av sorgen finns ju alltid kvar. Men de här 40 dagarna av väldigt fysisk sorg och att göra det ritualiserat tillsammans, det är en stor del av kulturen.
Men det tror jag är ett problem med västvärlden, att man försöker liksom eliminera all smärta från livet, va? Man säger barn ska inte gå på begravningar, man ska, du vet, man ska inte berätta saker och du vet sådär. Men det är tvärtom, om du tittar på vår kultur. Jag menar, tittar vi som är kristna, vad är vår symbol? Det är ju för fan en snubbe uppspikad på ett kors. Titta på de bilderna. Det är ju smärta, det är blod, det är liksom, det har ju vi koncentrerat oss kring. Och det är en enormt viktig del i religionens liksom budskap till dig som människa. Livet gör ont. Jag fick en otroligt, har du varit i Rom?
Nej. Alltså, vad fan? Det blev någon jävla kulturkukmätning liksom.
Man måste, jag vill säga, kukmätningar är roliga. Du är ju för fan, alla svartskallar älskar ju sånt. Man har ju alltid någon sån här, något horn. Alla kulturer har man, om man är från förorten har man alltid ett horn till någon form av, man har ju hört det där som man var lite, en italienare och romarna och du vet. Mm. Det där, så att det är klart man ska kukmäta.
Ja. Nej, jag har inte varit i Rom.
Jo, men en av världens vackraste, världens kändaste statyer i Michelangelo Lapietta. Mm. Det är en speciell, alltså en del i den liksom katolska gestaltningen av Jesus korsfästelse. Det vill säga lugnet kallas det, Lapietta på italienska. När Jesus är nedtaget från korset och den hela Madonnan, alltså Moder Maria, håller henne i honom i famnen.
Just det.
Och den, om man tittar på den så är Maria på statyn, det kan inte vara Jesus mamma, han är runt 32 när han liksom uppspikad på korset. Det är en kvinna som är runt 20. Men Michelangelos mamma då dör när han är ung. Så han har gjort sin egen mamma. Mm. Och för oss katoliker är ju, hon är ju först bland människor. Jesus och Gud är ju något mitt emellan. Han blir ju människa, men ja. Men hon är ju först bland människorna. Och när hon lyfter dig, när du ber till henne, så lyfter hon din smärta. Precis som en mamma lyfter det gråtande barnet. En så otroligt vacker beskrivning av den statyn.
Mm.
Som för övrigt vart sönderslagen. Det var ju någon galning som skulle sönder den med en hammare.
Nu nyligen?
Nej, vad kan det vara? Det är när jag var liten, typ 70-tal ska jag tro. 80-tal, 80 kanske. De säger att det är världens största pussel. Det syns inte. Han slog sönder den helt med en hammare. De pusslade ihop den.
De gjorde det alltså? Ja. Oh, wow. Så häftigt. På tal om saker som går sönder och sätts ihop igen. Mm. Vad glad jag är att du ser ut att må bra.
Ja, men
Senast vi såg så var det ju en annan Paolo.
Ja. Ska jag berätta en sak som jag får stor respekt för dig för? Vi gjorde den här intervjun. Det är lätt att få massa views och hamna i tidningen och du vet så här. Det var jobbigt för dig, men du var ju också det blev och tittat och fick liksom utrymme och så där. Du ringde mig, vänta, ett par gånger i veckan.
Mm.
Under rätt lång tid.
Mm.
Det dyker fortfarande upp sms. Hur är det med det?
Mm.
Stor respekt för den. Du är en medmänniska. Det är få som liksom så här, bryr sig om andra.
Mm.
Så tack. Det betyder mycket för mig faktiskt.
Mm. Ja, men det är viktigt. Ja. Och jag tänker på det ofta att oavsett vem personen är, och det behöver inte ens vara en person som jag känner, men jag försöker göra det och höra av mig till, för jag vet också, du vet, du har ju också varit med nu i ett sånt här vidrigt gatlopp. Jag har ju varit med några varv också. Och när man står där så är man jävligt liten. Man är jävligt utsatt. Och då är det ju många som vänder ryggen åt. Och sen är det ju vissa som steppar in. Alltså. Och jag har ju också haft de här personerna som har hört av sig och kollat läget när det har varit som värst. Och då har jag alltid tänkt, fan, nästa gång ska jag vara den personen. För att det är lätt att plocka upp telefonen och göra det. Det är ett sms eller ett telefonsamtal bort. Så att, ja,
den är viktig.
Den är viktig.
Ja, faktiskt. Men det måste jag säga. Det är så här, man kan ju titta på vad som händer då. Folk som inte kan skilja på person och handling. Liksom. Jag menar, hela media Sverige, de försvann. Ingen ringde, va? Men däremot gamla boxarpolarna man inte har sett på rätt länge. Nu vet när Expressen stod på min tomt. Jag har ju stora fönster. Jag har 16 3-meters fönster på mitt hus. De stod och knackade på fönstren. Du vet, det gick inte att gömma sig ens.
Mm.
I mitt eget hus. Va? Så jag ringde gamla boxarpolarna. De var där på 10 minuter. Och sen var det inga Expressen-fotografer på min tomt. Mina grannar var så, liksom, så här, som man inte känner. De kommer med mat och åkte och handlade till mig. Så att i svåra stunder, då blir man av med en massa pissmyror. Och får veta vilka som har riktiga hjärtan och är lojala. Liksom. Så att det finns också något poetiskt i att få så här. Alltså, jag hade ju stora företag, du vet, omsatte 200 miljoner och det sånt där. Det finns också något, för att jag är också stoiker i grunden liksom, där jag, en del i min meditation är att om jag blir av med allting liksom, vad händer då? Mm. Och så kom det. Mm. Och få börja om i kallingarna igen liksom, inte äga någonting. Mm. Det är rätt poetiskt. Och det är liksom som 50 bast, nu är jag 53, va? Det kräver liksom en omladdning liksom, att inte bli liksom helt knäckt. Mm.
Ja, men bra med en ny start.
Ja, ju, precis. Så då kan man, och det är få som får liksom göra det. Så man sätter på sig en massa grejer i livet. Ja, jag gör det här och jag får betalt där och du vet, och tv, bra, du vet. Och så är det grejer man inte trivs med.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och sen får man, alltså om man börjar om när man är 50, då vet man vad man vill. Va? Fuck de grejerna, jag behöver inte de pengarna. Jag behöver inte ha massvis med pengar. Jag behöver inte ha 200 anställda. Jag vill göra saker jag tycker är kul. Liksom. Mm. Ja, men titta här, nu har jag fått jag menar, en sån här grej kräver ju lite, man läser på lite och sådär. Och i ditt fall har det varit helt värdelöst. Ja, men jag ägnat rätt många timmar åt det. Vad var det vi skulle prata om? Kommer du ihåg det?
Jag kommer ihåg vad vi ska prata om.
Har vi gjort det?
Vi har inte gjort det. Vi skulle prata manlighet och maskulinitet och kanske om boken. Men vi började prata persisk och italiensk kultur och sorg och begravningar. Men det är fan intressant också.
Ja, jo, men det är väl det som är så härligt med de här grejerna. Det, jag sa ju här innan, vi drack en kaffe innan. Vi är ju rätt... Vi har ju lite... Jag tror att vi... lite så här kommer till lite samma slutsatser om livet, fast liksom helt från olika ställen, tror jag liksom. Mm. Du är en helt annan arketyp av man än vad jag är liksom. Men jag tror att vi kommer till samma slutsatser. Det är rätt spännande med den här, när man pratar med manlighet och liksom så här, det här är en man och sånt där, att man alltid tror att det är liksom den här som kan slå alla på käften och alltså visar sin makt genom styrka. Men så funkar inte manliga hierarkier. Den är ju så jävla dum, tycker jag. Liksom. Jag såg någon forskning på schimpanser och alfahanar. Och det finns ju då alfahanar som är väldigt, väldigt dominanta och härskar över sin stam genom alltså fysisk styrka. De lever inte speciellt länge.
Nej.
Utan det slutar alltid med att några av de lite mindre starka männen går ihop och så slår de ihjäl henne. Yeah. Utan de som klarar att vara alfahanen länge är de som kan samarbeta. Ofta i samarbete med liksom, matriarken i stammen. Mm. Då har du liksom makten. Då styr du en sund stam.
Exakt. Och du kan se det. Jag tror att det är samma studie som jag läst också. Du kan se det i sättet de har tagit sig högst upp i hierarkin. Om de har bitit sig upp i hierarkin, så är det så de kommer falla. Har de samarbetat sig upp i hierarkin, då blir hierarkin mycket mer stabil. Vi var på Skansen för ett tag sedan. Jag har en kompis som jobbar där som djurskötare, så vi var där och hängde lite.
Vi fick inte mer än ugglor på vägen ut.
Inga ugglor, men fick höra en massa skönt skvaller om en viss Mr. Skansen där som är roligt, men det kan vi ta sen när vi har stängt av micken. Men så här, vi tittade på babianerna. Och ibland när folk hör, du vet, de här ordet babian, tänker de, vad gulliga. Babianer är de minst gulliga aporna du kan träffa. De är riktiga jävla vidriga, liksom aggressiva, våldsamma, galna, alltså de är psykopater hela bunten liksom. Och då såg vi ju, vi kom in liksom bakvägen där de matas, och så står vi bakom en dörr med ett fönster, och så ser jag att Alfan ser mig.
Mm.
Han tittar och så går han bort och så knuffar han till några av de andra och så tittar de på mig. Och då springer de springer liksom mot den här dörren, hoppar upp på fönstret och börjar liksom banka så här, du vet. Och börjar blotta huggtänderna och börjar så stirra mig i ögonen. Och när de ser mig i ögonen, det är inte ett djur. Det är någon som tittar tillbaka på riktigt.
Såklart.
Det är en så djupt obehaglig känsla av att så här, det där är en medveten blick som ser rakt ner i min själ just nu.
Mm.
Och sen så berättade min vän då att om du tittar där, Navid, så sa hon, du ser den där Alfan, det är ju han. Vi har den här stora jäveln som är liksom pälsen, alltså det är som en lejonman nästan runt huvudet. Den är helt grå. Right? Och den blir det när han blir alfa.
Mm.
Så att det finns nästan som en kemisk process i kroppen, någonting med pigmenten i pälsen som förändras i relation till hormonerna. Mm. Och jag tror att det är så här testonivån eller någonting ökar. Jag minns inte detaljerna i det, och det gör att den här manen både växer och blir ljusare för att markera att det är han som är alfan. Mm. Så ser du att det finns två till som har lite av det här gråa?
Ja. Okay.
Ser du att de alltid är på 4-5 meters avstånd? Ja. När det avståndet har gått från 4 till 3 meter, då är han körd. De håller på att närma sig honom. Det är två betor. Och en av dem kommer bli nästa alfa. Vi vet inte vilken än. Men nu är det ungefär 4-5 meter. När det är 3 meter kvar, då är det bara några dagar kvar innan vi måste plocka ut honom. För att annars kommer de bita ihjäl honom.
Mm.
Och vi måste plocka ut honom. För att vi behöver avliva honom. Det finns ingen väg tillbaka efter det. Alltså det är så jävla brutalt.
Men jag läste någon undersökning som heter Wildlands Before Civilization, där man hade tittat på gravar, alltså stenåldersgravar, alltså innan vi, och där visade det sig att ungefär 20% av männen hade stridsskador och antagligen dött av dem. Så att, och det där är ju lite olika delar av världen, olika konfliktzoner, men vi har ju inte varit speciellt snälla varelser heller.
Absolut inte.
Och det ser man ju nu om man tittar, det är med kriget i Ukraina, med liksom den brutaliteten liksom, och våldtäkter och liksom tortyr och det. Vi blir ju liksom, man blir babianen liksom.
Mm.
Att det finns ju hos alla det där någonstans. Och det glömmer man bort. Men det där är ju rätt intressant, det här med våld och det här med att det är väl Dr. Jordan Peterson som pratar om det där, att du ska vara farlig som man liksom, men kontrollerar.
Mm.
För att vara helt ofarlig som man och vara snäll, det är ju liksom ingen prestation. Utan det svåra är liksom det att vara en farlig man och ha det kontrollerat. Det är väl den här klassiska, hellre att vara en krig än en trädgård. En trädgårdsmästare i krig.
Just det, Lao Tse, va?
Ja.
Mm. Jag tror det är i boken Sexual Cycle of Warfare, så beskrivs det också att kriget har ju en funktion. Ofta tror vi att krig är territoriella bara. Men i grunden, alltså tidigare i vår utveckling, så har ju kriget varit ett sätt att dels såklart att försvara. Alltså när en grannstam anfaller, då behöver du försvara din stam. Men kriget har ju också varit ett sätt att ironiskt nog skapa stabilitet mellan stammar. För att när du krigar så börjar du också, och det här låter ju vidrigt när du hör det utifrån, men när du krigar med en annan stam, då börjar ju krigarna också våldta de kvinnorna, vilket är fruktansvärt. Men en effekt av det blir ju också att de kvinnorna föder ju barn vars pappor är i den andra stammen.
Mm.
Och barnen blir då ett fredsprojekt mellan stammarna. Det föds nya barn som blir en slags samarbetsprojekt, märkligt nog, mellan stammarna, som gör att stammarna skapar stabilitet sinsemellan. Nu har ju vi barn här som tillhör båda stammarna. Och det blir också ett sätt att inte hamna i incest. Alltså en slags exogami. Och att sprida generna, att liksom skapa variation i genpoolen. Och man kan tycka vad man vill. Man kan tycka att det är barbariskt, man kan tycka att det är djuriskt och att vi borde som göra på ett annat sätt idag, men jag förklarar bara så här, det är det vi kommer ifrån. Alltså kriget och våldet har ju haft också en funktion som är sexuell, alltså den är reproduktiv.
Mm. Alltså, man vågar ju knappt prata om det, men är det inte så att kvinnor kan ha haft flera sexuella partner, så att det bildas ett vakuum med penisen, så det drar ut andra liksom spermier och sånt.
Ja, men det finns en teori om det. Tidigare.
Nu är jag ute på, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag läst där, jag vet inte.
Nej, men jag tror att det här är ni väl levde som jägare och samlare, och att kvinnan då hade flera sexuella partners. Och anledningen till det, vissa menar ju på att det handlar om att kvinnans sexualitet, alltså hennes njutning har att göra med det här, att hon vill vara polygam, att hon vill ha flera olika sexuella partners. Och det kan också vara sant. Men det finns ju också en funktion som handlar om att man ville inte veta, när vi var nomader, när vi levde som nomader, då ville vi inte veta, då fanns det en fördel med att inte veta vem pappan var. För att när hon födde barnet sen, då är alla möjligen hennes pappor, vilket är att det här barnet skyddas av kanske 100 man. För de skulle kunna vara farsor allihopa. Och det skapar i sig en stabilitet i stammen som gör att barnen får liksom mer beskydd och fler liksom farbröder och fler pappor som tar hand om det här barnet och tar ansvar för barnets utveckling. Du vet det här begreppet, it takes a village.
Ja, just det.
Men det var ju först när vi blev bofasta som vi började arrangera oss i liksom äktenskap och giftermål för att gå ihop och skapa det här ekonomiska projektet för gården eller åken.
Men det är ju rätt spännande eftersom jag lever ju i viss mån några veckor om året. Precis vart och skördat här i oktober så lever jag ju liksom ett så här gammalt bondliv. Du vet, vår familj är ju liksom bönder på gamla sättet som man kan vara i Italien. Utan det är rätt små, vi har mark och man odlar flera olika grödor. Så på hösten är det oliver, vi har ett äpple som heter Melanolca som man torkar på marken. Det är ursprungsmärkt faktiskt. Ett av Italiens 121 ursprungsmärkta produkter. Tillsammans med Parmigiano Reggiano har vi ett äpple. Du fattar hur gott det är. Men det betyder att alla är, alltså man hjälps åt. Man pratar ofta om de här, liksom, man säger att ja, Italien är ett patriarkat och allt sånt där. Du har aldrig varit din bondfamilj där. Alltså alla hjälps åt. Männen låter rätt mycket, men liksom, kvinnorna bestämmer ju sina delar, männen sköter liksom jobbet. Men inte ens det. När du skördar, liksom, som till exempel är nere då, så plockar vi all släkt och vi äger liksom en berg liksom, med oliver. Så alla hjälps åt på berget. Och jag menar så här, när jag plockar oliver på min mark, jag blir utskälld av någon tant där, liksom, för jag trampar på en oliv. Liksom. Och man har lust att säga, du, där är min mark, för fan. Det skulle jag aldrig våga. men det häftiga måste jag säga, det var ju en som min grabb var ju med nu. Vi har inte varit där på 2 år då för covid och sådär. Och så kommer han ner upp på berget där, då har vi landat vid klockan 12, klockan 2 uppe på berget och då har ju familjen redan börjat plocka. När de får syn på honom, först bara, vem är du? Och jag är Enzo. Då är det ett par stycken till som heter Enzo. Vi döper ju samma namn förresten. Min pappa heter Enzo. Och så tittar de, 1,90, vältränad, du vet. De ser direkt, du vet, en kille som kan skörda, en kille som kan försvara. Du vet, han går alltså, förut var han behandlad som ett barn. Helt plötsligt går han och sitter bland männen, du vet. Där liksom, män och kvinnor sitter liksom, de som bestämmer sitter ju liksom på ett visst ställe liksom, när man är ute och äter. Helt plötsligt är han uppe där, helt plötsligt är han behandlad på ett annat sätt, han blir man. Och det där är ju så här, du vet, en sån här, fan, första dagen, han bara, 4 stycken har bara tittat på mig och mina äldre släktingar och sagt, du är bra i skolan. Jag bara, alltså, de ser att du plockar mycket oliver, det är bara liksom deras enda mått liksom.
Han är 1,90, vad är han, 19?
18
och är 1,90. 90. Ja, ja, ja. Är du säker på att det är din? Dude!
Ja, nej, han,
hur fan gick det till?
Nej, men jag, vad heter det? Min exfru som är, de är alla långa.
Ja, de är långa.
Inte, för att jag, inte för att det skulle på något sätt avgöra hur min sons DNA skulle bli. Nej, mina fastrar, vi har en bild på Nonno Luca, gammel Nonno, gammel farfar. Han var due metri. Det plockar mig alltid när min exfru är nere, så brukar hon är hälsa på där.
Alltså ibland kan ni hoppa i generation. Så.
Ja, nej, då plockar, det är hennes familj, men de plockar alltid ner den bilden och pekar på Enzo. Han har alltid varit lång, och så pekar han så, Nonno Luca, due metri. Och min exfru då, hon är ju rätt vänlig själ, så hon nickar och ja, Nonno Luca, och så pekar hon på Enzo. Bara det att liksom, och det som hon säger när hon går ut därifrån, alla andra är nog 60 på bilden, att han är ett huvud längre, det betyder att han är 80 liksom.
Men du, det här apropå det du pratar om nu just nu med du vet, den unga mannen, pojken som växer upp för att bli man, men också nu när vi pratar om manlighet. Jag läste en jävligt spännande bok för ett halvår sedan nu som heter Rites of Passage, som är en österrikisk antropolog som heter Arnold van Gennep som skrev den här 1909. Och han studerade ursprungskulturer över hela världen och kunde både i de här ursprungskulturerna och genom den mänskliga civilisationen se att det fanns och finns fortfarande i vissa kulturer. Det finns som 5 initiationsriter, alltså rites of passage, som är en ritual som hjälper människor att gå från en fas i livet till en annan fas, eller egentligen från en grupp till en annan. Och bara så här kort som benämna de här 5, det är födseln, det är från barn till vuxen, det är från vuxen till förälder, det är förälder till elder, och det är elder till ancestor. Och den sista är då begravningen. Och apropå som, vad vi kan sakna i ett modernt samhälle. Någonting som jag och mina vänner har pratat väldigt mycket om när vi pratar om just som Peterson är inne på också, den här manlighetskrisen och
precis, det har ju funnits tydliga liksom det här passage, det fanns ju också tydliga liksom riter ofta liksom med smärta och utmaningar som är viktig då. Exakt. För att du är man, för du klarade det här,
och just
lumpen,
den här
lumpen fanns en gång i tiden,
lumpen tyvärr, var ju en det var ju åtminstone ett försök till den ritualen, men den var ju inte heller hel. Och det som Arnold van Gennep pratar om i Rites of Passage är att det är inte bara att göra en sån här initiationsrit, du behöver göra den på ett visst sätt. Alltså det finns en visdom kopplat till hur den här ritualen ser ut. Och vi har liksom, du vet hur det är när man köper en dammsugare och så köper man den, så får man instruktionsboken. Så, fuck it, det här behöver jag inte. Så slänger du instruktionsboken. Ja. Och sen plötsligt står du där en dag och bara, fan, den här knappen, vad är den till? Jag har ingen aning. Instruktionsboken är borta. Det är lite som att vår instruktionsbok
väldigt
är borta.
Jävligt bra beskrivning.
Och så står vi där och bara, vänta, jag är fan snart 40. Men det är någonting här som borde ha liksom, det är någonting i instruktionerna, i de existentiella instruktionerna som har försvunnit. Och det är många av oss som, speciellt som unga män, som letar mentorer, vi letar förebilder, vi letar en trygg gemenskap där vi får lov att vara män med andra män, och det är svårt att hitta de här. Ibland så kanske vi testar och bara, fan, nej, det var inte riktigt det här. Men den här, just att gå från pojke till man, alltså det här som ibland kallas för mandomsprov eller den här initiationsriten, den är så otroligt viktig, för att det springer omkring en massa pojkar i världen, i liksom vuxna köttkostymer, men innerst inne bara så här är små och inte riktigt vet vad det är att vara man. Det är ju farligt.
Nej, men kvinnorna har ju gjort en jätteresa där, diskutera kvinnorollen, sen har de dragit den lite för långt, men det är deras diskussion och allt sånt där, och det är klart man kan bidra med åsikter om det där, vilket de, men problemet för oss män, det är att den här, alltså, när hela världen har förändrats, relationer, kön, du vet, allt i total förändring. Vi har bara flyttat med i den här grejen och bara liksom så okej, och flyttat lite på oss, ja, men vi är patriarkatet där. Tänk unga killar idag som är uppväxta med du som är makten. Liksom. Alltså, det är inte så. Utan jag tror 61% av alla som studerar på universitet idag är kvinnor.
Mm.
Just nu tror jag att det är runt 600 000 män som är högutbildade, 800 000 kvinnor. Så att vi har ju ett problem.
Mm.
Och jag tror också det kommer vara ett problem i rent också att det är svårt att hitta partners för kvinnor. Till skillnad från män i höga positioner, de gifter sig inte neråt i hierarkin.
Kvinnor i överlag gifter sig helst inte neråt i hierarkin. Och kvinnor är också, om man tittar på rent historiskt och rent evolutionärt, så är det kvinnan som väljer.
Självklart.
Och för att mannen överhuvudtaget ska ha en chans så behöver ju ett vara en man. Mm. Två konkurrera då och visa upp sig jämte andra män för att vinna hennes gunst. Liksom. Och innan kanske han tävlade mot de andra männen i byn eller på orten. Mm. Och nu går du in på Tinder och tävlar med alla männen inom en liksom 20 mils, 30 mils radie.
Har du läst den? Har du läst
jag blir för övrigt cancelad från Tinder på livstid. Jag kan bara droppa den lite kort. Lite roligt.
Fy fan vad smutsig du är. hur blir man det?
Alltså det här är, jag har faktiskt inte pratat om det här. Det är jävligt kul. Vi kan snacka lite om det. Ja, men jag är ju singel. Jag har dejtat och ja, men tycker det är rätt kul att utforska det. Och har gjort det lite av och till på Tinder. Tycker väl inte att det är världens fräschaste plats. Tycker. Och då så dyker upp en mogen, rolig kvinna med både humor, självdistans och liksom skönhet och intelligens och hela kittet, men det är så jävla mycket småbrudar, det är så jävla mycket trams och idioti, och det är ju alltså,
men alltså jag har ju sett Tinder, liksom, lyssna, när jag skilde mig, så bara jag pratade med en polare som sa, ja men du vet, fan det är svårt, hur fan ska man träffa någon ny, ställa sig på krogen, han bara, har du inte hört talas om Tinder, då var det helt nytt liksom.
Mm.
Jag bara, nej men det är ni, ladda ner den här, så laddar jag ner, alltså grejen är, alltså efter ett tag fick man ju fan bada i vigvatten. Alltså det, du vet så här, om man hade dejtat på så här, men du vet, 15 år. Man var ute och käka med någon tjej. Du vet, tjejer i min ålder också. Du vet, så här, man var ute och käka. Och så här, men ska vi hem och dricka te? Ja, visst. Och så bara, oj då, nu var vi nakna.
Mm.
Nej, oj.
Men och grejen att på andra, det är inte bättre på andra sidan. Jag har suttit och kollat på mina kvinnliga vänners liksom, flöde också med snubbar, och det är ju massa där också.
Sämst.
Ja men de alltså, förlåt, jag skäms liksom.
Ja.
Vad är det för jävla drägg?
Ja, men så här, kan vi inte bara prata om det med dick pics? Kan vi inte bara vem
gör så?
Ja, men vad tror du ska ske? Du visar det fulaste på din kropp. Alltså en kuk är ju inte snygg. Ja men så här, här är min kuk. Tack. Vad har du för telefonnummer? Det är så dumt.
Jag vet att man kanske inte ska säga det här, men jag blev ju utsatt för klittpics för ett par månader sedan. Och var såhär, okej, så skrev jag till henne. Ja, tack men nej tack. Så här, jag tycker inte det är särskilt hett att du gör det här. Jag vill inte se din klitt, jag vill inte se dina pattar. Alltså jag har inte bett om det. Två, det finns ingen attraktion här som är uppbyggd. Det finns ingen stämning, det finns inget sexuellt. Du bara skickar bilder på ditt kött, vem bryr sig?
Tuttar det, men...
Nej, fuck it. Jag skrev...
Vadå, du blir inte glad när hon skickar en tutt?
Nej, jag skrev...
Är det sant?
Jag skrev...
Det kan du inte...
Svär, jag skrev...
Wallah, jag svär.
Jag skrev tack men nej tack, nu avslutar vi det här. Och så sa hon okej, jag förstår. Och så gick det typ 3 dagar och så fortsatte hon, sen blockade jag henne.
Vänta, varför avstängd från Tinder?
Jag ska berätta det. Men jag ska bara avsluta den här att... Jag fick liksom en liten inblick då i hur det är att få ett oombett kön skickat till sig på bild. Och jag har fått det en gång. Mm. Men du vet, man hör om de här liksom kvinnorna och vänner som får dick pics skickat till sig. Vilket är, det är en helt bizarr grej. Sluta, bara lägg av. Lägg av. Sluta.
Men varför blev det? Nu måste du...
Ja, men så här. Jag la till en mening i min profiltext och så skrev jag: jag är inte intresserad av små flickor som inte har koll på sina skuggor och saknar självdistans.
Varför tog du avstängd till det?
Sen tog det 20 minuter och sen fick jag ett meddelande där det stod att jag är avstängd från Tinder på livstid.
Men det är jättekonstigt.
Och det finns olika teorier. Ja. En teori som många av mina konspiratoriska vänner har är att Tinder har blivit wokeifierat. Ja. En annan teori var att det är en jävligt korkad algoritm som inte uppfattar negationer, bara plockar upp ordet småflickor.
Ja, men det känns som det enda logiska.
Men båda scenarierna är ju idiotiska. Mm. Alltså, algoritmen måste ju kunna förstå en negation till att börja med. Annars så borde ju ordet antirasist betyda att jag är rasist.
Ja, ja.
Då kan jag inte skriva anti eller inte.
Mm.
Och oavsett vad så var det nästan som att i efterhand kändes som att fan, det här var meningen, det var skönt, nu blir jag av med skiten.
Mm.
Så, jag var ändå trött på Tinder och nu fick jag bara en anledning till att inte gå in där igen. Mm. Men det är... Fan, alltså, det säger ändå någonting.
Ja, men jag tror också att den här digitala grejen, du vet, det tar bort en otroligt viktig del i det här med courtship. Att liksom, jag menar, att liksom attrahera, uppvaktning. Helt otroligt att man hittar det engelska ordet för det. Men att så här, när man är på krogen och så ser man den här snygga tjejen. Mm. Det är inte den här swipe-grejen. Du vet, det är så jävla enkelt. Du vet, så här, och så bara, oj, vi... Utan när man då liksom på riktigt ska ta mod till sig som man får göra som kille. Du vet, gå dit. Kanske blir liksom avvisad. Mm. Vilket en del tjejer är rätt duktiga på.
Ja.
Och älskar
vilket
att göra.
Det är bra att utsätta sig för.
Ja! Och sen så bara, du vet, och ämnet. Så att det blir en helt annan typ av liksom, alltså det digitala funkar inte.
Mm. Ja, men jag vet inte om det funkar eller inte, men det kan också vara så att vi är tidigt i utvecklingen, det kommer ju nya datingappar som är mycket mer sofistikerade. Jag väntar ju fortfarande på en annan idé eller en datingapp som jag tror kommer komma, och det är att det vore ju häftigt om det skapades en dating-app där dina vänner...
Det är bara dickpics.
Det är bara dickpics. Du swipar kukar bara. Är inte det Naked Attraction, tror jag?
Oh, kanske.
Nej, men att det är dina vänner som väljer date åt dig utifrån vad de ser att du gillar och behöver utifrån, för att de känner dig ofta bättre än du känner dig själv.
Det negativa, alltså det som man ofta har med när familjer valde en gång i tiden.
Mm. Som de fortfarande gör i vissa länder.
Ja, jag vet min farsa till exempel, hans syrra, min farsa gick ju med när hon gick på dejter. Min farfar på den tiden, då liksom, min farfar sa alltid, jag var inte som de andra, jag var modern.
Mm.
Då hade han sett nonna då, Marianna, min farmor på i kyrkan. Och så hade han sagt vilken familj det var. Men då hade han varit modern. Då hade han gått till mamman först och frågat om det fanns tycke.
Mm.
Så heter Michele Roberto, Begerna Marken, jag är smed också. Och jag är intresserad. Och då hade de ju fått att börja gå på dejt. Och det var, alltså, de träffades inte själv någon gång förrän de var gifta. Du vet, brorsan gick med.
Mm, just det.
Några steg efter.
Alltså...
Det finns en sån, mi mamma de ette. Det finns en napolitansk folksång om det.
Mi mamma ette.
Mi mamma de ette. Ja, det är napolitanska i ett eget språk. Du och jag och morsan.
Just det.
De är ute och går och så går morsan.
Men fan, ett av de bästa trycktesten för en dejt som möjligtvis kan bli en relation, det är att ta med henne och träffa dina polare. Om det inte funkar, så säg tack och hej. Om hon inte kan sitta och garva och skämta och ha kul med dina vänner, då ska du inte vara med henne.
Nej.
Och det betyder inte att hon är en dålig person. Det betyder bara att ni inte är kompatibla. Och samma sak gäller ju egentligen åt andra hållet också.
Ja.
Man måste kunna hänga med varandras flock. Annars är det ju bara... Alltså för mig är det nej.
Problemet är med kärlek, det är att du väljer egentligen, du gör kanske det viktigaste valet i ditt liv när du inte riktigt är vid dina sinnens fulla bruk. Ja, men som man är kär, ja, ja, va? Du vet, och det är bara hormoner, och bara åh, härlig kropp, och bara åh gud, du vet, hon luktar, du vet, och sen så är det liksom, oj då. Nu hade jag tur med min exfru som är bäst liksom, på alla sätt och vis, förutom som min fru. Vi brukar säga att vi är bättre skilda. Hon brukar ringa skälla ut med jämna mellanrum, och så säger vi skilda, brukar jag säga. Hon bara, du kan inte skilja dig två gånger. Så hon är en tuff bästa kvinna.
Och ni har båda barnen ihop eller?
Ja, vi har bägge barnen.
Bägge barnen. Ja, ja. Alltså det där är ju en sån jävla jag har ju också en sån otrolig tur för att min dotters mamma som jag separerade från för 10 år sedan. Vi är ju liksom, vi är bästa vänner. Mm. Vi pratar ju om vår familj. Vi är familj, punkt. Min svärmor är fantastisk. Jag, min dotter och min svärmor var på teater förra veckan. Mm. Och hängde själva, du vet. Och det är liksom, det är den största lyckan i livet. Att det där är stabilt och kärleksfullt. Det hade kunnat vara, du vet, som i många situationer jag ser vänner och bekanta som, du vet, det är kaos. Det är totalt kaos.
Sen hur jävla dum i huvudet ditt ex är. Polare till mig, det var en skola och slutningen här. Och så bara, jävla idiot. Och han kunde inte stå bredvid henne. Jag bara, lyssna. Du vet. Lyssna. Enligt honom, sen finns det säkert två historier.
Alltid
då. Förutom mitt förhållande där jag var helt perfekt.
Där du har rätt, ja, precis.
Nej, hon hade helt rätt. Jag hade helt fel som vanligt. Vad heter det? Du vet att i alla förhållanden är det en som har rätt. Och den andra är man. Joke. Vad heter det? Men han kunde inte stå bredvid henne på avslutningen. Jag bara, men vad fan, bit ihop, vad tar en timme? Mm. Lyssna på hennes skitsnack, bit ihop, gör det för din dotter liksom.
Ja, exakt. Vad är problemet? Nej. Vad gör det liksom?
Nej. Nej, men det...
Du var inne på någonting förut som jag blev nyfiken på. Och det var att du sa, ja, men att vi är olika... Du och jag är olika arketyper av män. Uh-huh. Dels är jag nyfiken på att prata lite arketyper, mest att jag själv tycker att det är spännande. Men vad ser du för skillnad, vad ser du för likheter i hur vi utforskar eller uttrycker manlighet? Uh-huh.
Men jag tror att jag är nog den här, jag tror att jag är den liksom, om du tar stammen, om du perserna mot, eller om vi tar armén, om vi tar perserna mot romarna.
Mm.
Jag tror att jag är centurion. Jag är högsta befäl i strid.
Mm.
Och inte adlig. Du är, jag skulle säga att du är mera, du är rådgivare till liksom legaten. Du är liksom så här, nu ställer vi armén så här.
Mm.
Det är mycket, mycket bättre liksom. Så att du är där, men du ser saker. Jag tror inte du är den som styr armén, men du är den som ser saker i striden och så. Du ska ställa bågskyttarna där. Där ska ni göra det. Där ska ni göra det. Kavalleriet väntar vi med. Det tror jag är du.
Och är det då, om vi snackar arketyper.
Sen känner ju inte vi har ju lyssnat på alla dina poddar, så jag vet ju, det där är ju rätt spännande med liksom, när man har sett folk rätt mycket och hört på mycket folk.
Mm.
Så man kommer ju rätt nära folk i poddar liksom.
Ja, men man får en känsla av att man känner dem, eller hur? Om man lyssnar mycket, för att det är så nära också. Plus att du har ju personens röst med dig i öronen, det är ganska intimt. Men jag tänkte på det då, om jag förstår det rätt, du har mer av en krigararketyp och jag har mer av en magikerarketyp, eller?
Ja, lite så. Ja, inte magiker, men jag tror att du är liksom, du är på något sätt i strid också, men liksom en lite mer så här, du vet, övergripande bild över. Ja, men absolut ska jag säga att det är så.
Nej, men så som jag har förstått anledningen att jag säger magiker, för att...
Nej, men jag förstår, jag vet vilken var
du
ute efter.
Ja, du vet vilken det är. Mm. Ja, men det är ju spännande. Jag tycker ju arketyperna är häftiga på så sätt att varje person bär ju alla arketyper.
Såklart.
Och sen så är det vissa som uttrycker sig lite starkare. Och så kan du också jobba på dem och släppa fram mer eller mindre av en arketyp genom att fokusera på den. Om du till exempel då har kommit från en bakgrund eller en uppväxt med väldigt mycket av en viss arketyp, då kan du bli medveten om det och så kan du jobba på att släppa fram de andra. Jag brukar se det som att varje person, varje människa eller varje man då är ett bord. Och så finns det som 4 bordsben. Och du har kungen, du har krigaren, du har magiken och du har älskaren. Och du vet hur det blir när ett ben är lite kortare, men då vinglar ju bordet, det blir obalans. Och genom att du jobbar balanserat med arketyperna så skapar du en balans i din helhet. Och jag växte ju upp med väldigt mycket krigarenergi också. Och det var ju ett sätt för mig att, att, att överleva. Ja. Och sen tror jag att du och jag krigade på olika sätt. Ja. För ditt krig har ju varit väldigt fysiskt. Ja. Mitt har ju varit intellektuellt. Ja. Politiskt, argumentativt. Jag har använt språk och ord. Mm. Men hela approachen har varit kriga,
ja, men absolut.
Kämpa.
Ja, men liksom. där du är, att du vågar ta den här, hur kan du, att du vågar ta den här, prata med nazister, sexköpare. Ja, men du vågar ju ta en fight. Mm. Där är du ju otroligt modig. Men du har ju, du liksom, du är ju den verbala krigen. Och det där är ju också en otroligt viktig del i manlighet som folk inte liksom, att kunna verbalt kunna liksom ta för det, är en otroligt viktig del i att vara man.
Mm. Men det jag kunde lägga märke till var att jag var ju så otroligt mycket i den, ja, att det blev halt, alltså det, ja, blev obalanserat. Så för mig har det ju varit en resa i att mjukna. Att komma i kontakt med hjärtat, att släppa det stora kriget egentligen. Att inte se alla som möjligheter till att bekämpas eller konkurrera med eller gå in i polemik. Att inte se livet som ett stort krig, utan att ibland när jag behöver, då väljer jag att lyfta fram min krigare.
Precis.
Men att också titta på de andra delarna. Ibland är det ju inte krigaren som ska fram.
Ibland måste man retirera.
Mm, exakt.
Det är kriget som ska vinna oss, inte slaget. Men en sak som jag måste säga, som jag har fått med mig som alltså nu när man liksom jobbar mindre, inte har liksom den här konstanta liksom arbetspressen liksom, att man jobbar 7 dagar i veckan alltid, det är att jag tränar en hel del kampsportar nu, tävlingskillar och UFC-fighters och allt sånt där, och bland annat min son, det är att det där, när du tävlar så är du så otroligt inne i din egen liksom fight. Sen är det ju många år där man fortfarande är kvar i fighten, du vet, så man är fortfarande, du vet, boxat titelfight, gjort näst mest proffsfight i svensk boxningshistoria, svensk mästare, massa kampsport och sådär, så man är väldigt mycket den personen liksom. Mm. Men nu som plus 50 så har du liksom så här, helt plötsligt man pratar i asiatiska, Asien är mycket bättre på att sätta ord och bilder på sånt där, du blir en mästare.
Mm.
Att jag ser min sport idag på ett helt annat sätt. Jag har ju fått en jätterolig grej, som att jag har ju börjat coacha en del, massvis med olika sporter, ofta kraftsporter och judo lite grann. Hur du liksom, den här, hur du tar in i fighten. För folk tränar hela livet och så ska de upp på mattan eller liksom prestera. Och sen så, hur hanterar man det? Hur hanterar du rädsla? Hur hanterar du liksom nervositeten? Det är som boxare, alla som säger, tränare säger, men du är inte rädd, säger de. Och så säger alla boxare, men jag är inte rädd. Jag säger, du är skiträdd. Det är din motståndare också.
Absolut.
Ja, men bara en sån sak som fjärilar i magen.
Mm.
Alltså man förklarar det för fighters. Mm. Det är att kroppen stänger av allting. Mm. Den vill bara ha blod liksom, till liksom, slag, att slåss. Det vill säga, det är det som händer, att du har stängt av magsmältning, då får du fjärilar i magen. Det är fullkomligt naturligt. Mm. Det har din motståndare också. Du blir kall på huden. Det är att när du går i strid så får du mindre blodgenomströmning i de yttre delen av huden. Det är för att om du blir huggen av något, eller så ska du inte blöda.
Ah, okej.
Okay. Och sen så hur man gör processen, hur du andas, vad du tänker. Och det där, när jag började liksom forska på det där liksom, och pratat med alla gamla champs man känner, och hur tänkte du, hur gjorde du, så har man ju fått en helt annan blick för liksom sporten, den här, där, som är så, alltså jag älskar ju kampsporten, det finns ingen annan sport som den. Jag brukar säga så här, om någon spelar hockey där och så på arenan bredvid spelar de fotboll och så blir det ett slagsmål i mitten, vad vill du se?
Mm.
Slagsmålet.
Mm.
Så att det där också har blivit en väldigt viktig del, att inte längre vara krigaren, utan man är något annat.
Och det är skithäftigt att titta på, jag menar, jag följer ju UFC också. Mm. Och jag tycker det är så fascinerande, älskar att titta på galorna, men jag tycker också det är fascinerande att följa alla fighters och se när någon, från det att någon introduceras i hela den här liksom ligan och hela den här liksom, det är ju en det är ju inte bara det som händer i oktagonen.
Nej.
Det är så mycket mer. Men man ser också ibland när de kommer in i en ganska, ingångsvärdet är en ganska, du vet, ung, omogen krigare, inte så mycket ödmjukhet, inte så mycket förståelse. Och sen är det så häftigt att se hur vissa mognar och växer och blir, de blir så mycket klokare. Och det finns en ödmjukhet som uppstår för vissa, inte för alla. Mm. Men där speciellt om de börjar med att vinna, du vet, så här 20 matcher, ja, och tror att de är något, och sen så kommer, exakt, den här 21 matchen där de får så jävla mycket spö, och så ligger de där på golvet och så ser du blicken och säger bara, hur fan gick det till? Jo, du trodde att du var the shit, mannen. Du trodde att du var allt, och du förlorar på din hybris. Och vissa kommer tillbaka från det och ha något annat i blicken.
Men du måste ha, alltså det problemet är att du måste också ha, jag min första VM-fight, då det var ju motståndarna hoppade av och jag fick en fråga, jag hoppade in som ersättare. Du vet, känd matcher, du vet, mötte Javier Castillejo, han hade 41 matcher, 36 knockout eller något sånt där.
Åh, alltså, jävlar.
Fruktansvärt hårslående och världsmästare i mellanvikt. En viktklass över, lätt mellanvikt. Och jag boxade skitbra första 5-6 ronderna. Och sen kom ju rutinen, hårdheten, du vet. Och man märkte så här, jag bröt käken, jag bröt näsan, fick en tand utslagen, bröt ett revben, fick sy 15 stygn i ansiktet.
Hur många ronder blev det?
De bröt i sjunde, jag ville fortsätta, gick inte ner.
Och hur lång var varje rond?
3 minuter.
Åh, jävlar!
Så jag bröt,
det är intensivt.
Ja, jag bröt näsan rätt tidigt. Och boxade rätt många ronder med den bruten. Men det finns ingen match som jag har lärt mig så mycket. Mm. Och sen mötte jag Arman, fick stryk där. Det är väl den match jag har lärt mig mest. Gick upp 2 viktklasser också, hoppade in, liksom, du vet. Det var ju så jävla mycket snack där. Och lite med facit i hand. Jag var jävligt besviken när jag förlorade den. Men jag gick ju faktiskt upp 2 viktklasser. Han är ju mellanviktare, jag är ju välteviktare. Tog en av svensk historias bästa boxare i 12 ronder. Han vann ju klart sådär, men jag vann i alla fall första 4 ronderna. Så jag ser det som en seger ändå. Han lovade att knocka mig. Så men den lärde mig otroligt. Och sen var efter det, jag var inte samma boxare, jag var mycket, mycket bättre boxare efter det.
Och det du pratar om nu när du går in i en fas där du coachar mycket. Och vad är det, du är 53. Där, apropå det vi pratade om tidigare med ritualerna, jag nämnde ju också det att när du går från förälder till elder, att det finns en rites of passage där, och det handlar ju inte bara om att dina barn får egna barn och du blir typ morfar eller farfar. Att bli elder i stammen handlar ju också om att här är en person, man eller kvinna, och de kallas ju för patriark och matriark i positiv bemärkelse.
Exakt.
I positiv bemärkelse. Det betyder att det här är kloka människor som har gjort några varv under stjärnorna. De kan tala ur erfarenhet. Alltså när du är 20, när du var 20, när jag var, vi var så kassa. Mm. Vi var så kassa på att leva, våra hjärnor var inte färdigutvecklade. Det är klart att man får skitjobb
för det. Var det som sa det, jag är inte tillräckligt ung för att veta allt. Man var full of yourself.
Jo, man tror också att man är där shit. Man tror att man kan allting.
Det ska man ju vara i den åldern.
Men hur ska man veta något annat, liksom? Nej. Men det roliga är att när du sen började närma dig, liksom, jag fyller ju 40 nästa år och du är 53, och man börjar bli lite äldre och börjar förstå andra kvaliteter, att energi, aggression, var först på bollen, allt det där är ju nice, men det är ett game, och så finns det ett long game. Det finns ett game som handlar om att kunna ha varit med i livets olika cykler många gånger, sett människor dö, bli sjuka, blivit av med jobb, separerat, fått barn, blivit av med barn och gjort alla de här vändorna och ha de erfarenheterna och börja kunna titta på saker och ting med ett annat perspektiv. Du står på en kulle och bara tittar ut och bara, fan, wow, just det, jag vet vad som är viktigt. En av de grejerna som jag minns, jag brukar citera dig, och det här var ju så många år sedan jag hörde dig säga det. Du pratade om att man kan ha många bollar i luften så länge man kommer ihåg vilka som är gjorda av gummi och vilka som är gjorda av glas.
Ja, just det.
Och jag kommer fortfarande ihåg det. Jag tyckte det var så jävla vist. För att det handlar ju om att du kan ha ett liksom intensivt liv. Du kan göra massa olika saker, men du måste ta med fan veta vad som är viktigt. Och när det väl bränner till, när du vet, ditt barn blir sjukt, när din pappa ringer och liksom har varit inne och liksom fått en cancerdiagnos eller din bästa polare har blivit dumpad, då släpper du gummibollarna. Det spelar ingen roll liksom, om det är ett uppdrag, om det är en intervju. Skitsamma. Här är bollarna av glas, de släpper jag inte. Jag tyckte den var så otroligt klok, men för att kunna säga något sånt, för att kunna se livet med det perspektivet, så behöver du ha gjort några varv, right?
Ja, så är det.
Och därför är det så jävla viktigt att ha människor som är äldre, att ha mentorer till exempel, eller äldre coacher, att ha manliga förebilder. Och där kommer vi tillbaka till varför det är så många män idag som känner att de är i kris. När jag träffar de här killarna, och då vi sitter i mansgrupper, om det är digitalt med storebror, eller om vi är iväg på en helg med Mankind Project, eller träffas i en fysisk manscirkel, alla uttrycker samma sak. Jag har inga äldre förebilder. Jag har inga sammanhang med andra män där jag ens känner mig trygg nog att säga hur jag mår. Jag har ingen att prata med. Jag har inga verktyg för att sätta ord på mina känslor.
Jag tror att det finns, alltså så här, grejen är så här, jag tror att det finns en naturlig sån, alltså en naturligt sån synergi i en stam. Om jag tittar nu på skörden, nu när jag var nere med Enzo. Vem är det Enzo hamnar med och jobbar som, de blir siamesiska tvillingar under hela skörden? Jo, det är Francesco, kungen av oliver. Alltså, Francesco är, du fattar inte vilken stenhård man där är. Han för 2 år sedan ramlade ner när vi skördade oliver på slutet av, alltså han är 70 bast, han klättrar i träd. Han trällade ner och bröt ryggen. Var borta. Nästa år var han med i skörden igen. Så bara, ska du vara med? Han bara, det går lite trögare i år. I år så ramlade han ner, han skördade bigarå i höga träd i Italien. Ramla ner, bröt 3 eller 4 revben, punkterade en runga, höll på att dö. Ja, han skördade olivet. Liksom inga problem. Och så här, han ser ju ens, och så är de siamesiska tvillingar. Mm. Och det är rätt lustigt, ens så här, vi pratar italienska hemma, men han svarar ju på svenska. Och sen så, det var första dagen, Francesco, kom min son tillbaka, pratade italienska. Det är napolitanska faktiskt, det är ett eget språk. Mm. Och den är så häftig, den liksom, den här liksom äldre mannen, yngre mannen, den liksom, den synergin är ju fantastisk liksom. Mm. Han ser ju sig själv på något sätt, det är Enzo, och Enzo får liksom ta del av den här visdomen. Han liksom, det här, våra olivlundar är liksom, de är byggda någon gång innan Kristus, så vi har hållit på med det i 2000 år någonting. Han bara lämnar över 2000 år av er erfarenhet, så jag gör upp, bla bla bla, bla. Stenen ska ligga där, den ska där, du vet. Jävla häftigt.
Jag tror någonstans att det var, och utan att jag egentligen själv visste att det var det jag letade efter, så tror jag att det var det jag fann när jag träffade Björn Natthiko. Jag tror att det var det som gjorde att jag, när jag träffade honom, kände fan, jag måste hålla tag i honom. Mm. För att han var den här äldre, kloka
mannen. Du skrev en bok om det, eller hur, min vän Björn?
Ja, men precis. Precis. Och vi gjorde en podd tillsammans som heter Björn och Navid, som mer eller mindre gick ut på att jag satt och liksom ställde frågor och undrade och ville utforska livets stora teman och frågor med honom, för att jag visste att han har ju gjort några varv, och dessutom så har han, vilket är väldigt ovanligt, suttit i 17 år och på riktigt mediterat och funderat över de här frågorna. Vad är kärlek? Vad händer efter döden? Var hittar jag stillhet? Hur kan jag välja att inte tro på alla mina tankar? Vad är lycka? Hur organiserar vi som sorg tillsammans i ett modernt samhälle? Vad är meditation? Alltså, du vet, stora spännande frågor som han har suttit med i så många år. Och att sitta och prata med honom om det, och att finnas med den här, ja, men äldre, kloka mentorn, som också var jävligt som rolig och lekfull i det. Han var inte så skitnördig heller.
Nej, men det är ju det, man blir äldre. De är ju liksom, det är fuck it liksom.
Det är ju det. Ja. För att du vet att du vet vad det är som är viktigt, och du vet att det mesta spelar inte så stor roll.
Nej.
Och som ung så tror du att allt är viktigt och att du är centrum. Mm. Och det är ju inte så.
Du menar att min mamma har fel?
du vet att på persiska så finns ju ett begrepp som heter dudul tala. Uh-huh. Känner du till det?
Nej.
Dudul betyder ju kuk. Uh-huh. Tala betyder guld. Uh-huh. Och dudul tala är ett sätt att beskriva hur persiska mödrar indoktrinerar sina söner och tror att de är the shit. Känner du igen det? Det kan finnas något liknande italienska mammor också.
100%.
Och det här det är ju en slags codependency, en slags bizarr medberoende relation som finns mellan vissa mammor och pojkar. Mamman vill inte släppa taget om pojken, pojken vill inte släppa taget om tutten och pojken växer aldrig upp och mamman blir aldrig fri. Alltså det är en ganska bizarr dynamik egentligen.
Men det är ju spännande om man tittar på min son till exempel, hans relation med sin mamma och hans relation med mig. Liksom. Mm. Det är ju två helt... och jag tror att vi har väldigt... Jag sa faktiskt att han är väldigt duktig i skolan. Jag tror han har A i alla ämnen utom tre, då han har B. Han är ju superduktig. Liksom. Och då sa jag det när han fick betyg. Så sa jag, men tack Lena, fan. Hon har 380. Hon är supersmart. Liksom. Och jättehögutbildad. Och jag hade aldrig kunnat ge honom det. För att det där är ju rätt intressant med när du kommer från arbetarklass. Liksom, utan akademisk bakgrund. Du fattar ju ingenting. Liksom. Mm. Jag hade aldrig kunnat hjälpa honom. Och han skulle inte ha varit lika bra utan henne. Mm. Men då sa hon faktiskt, men jag ska tacka dig. Du har gett honom disciplin. Förstånd att förstå att kämpa är viktigt.
Just
det är att arbeta kraftssonen. Det har jag fått från farsan. Mm. Kämpa för fan grabben. Ge det aldrig.
Mm. Snyggt. Du vet den här ritualen som jag beskrev när pojken blir man. Den består ju av tre faser. Precis som alla de här fem ritualerna gör. Och Arnold van Gennep beskriver de här tre faserna som separation, transformation och integration. Separation betyder att du ska separera från det du har varit i. Transformation betyder att du ska transformeras. Och integration betyder att du integreras in i den nya gruppen, den nya fasen. Så du har pojken som ska bli man då. Så pojken ska separeras från att vara pojke, transformeras till man och sen integreras i gruppen män. Vet du vad det första steget här är? Vet du vad separation-fasen i mandomsprovet börjar med?
Berätta.
Att han tar en middag med mamman. Mm. Han sätter sig med sin mamma och mamman säger till honom, nu är det slut, nu är jag inte längre din trygghet, din tröst. Nu får du inte längre tutten. Nu kapar vi navelsträngen på riktigt, du och jag. Nästa gång jag träffar dig så är det du som skyddar mig, inte tvärtom. Och sen klipper hon, sen lämnar hon honom till männen och sen lämnar männen byn, för att transformationen måste ske utanför byn. Och sen om han överlever det, då får han komma tillbaka, integreras med gruppen män, bli märkt på något sätt, antingen med scarification, med någon piercing, eller med stympning av liksom ett lillfinger eller en öronsnibb eller någonting som han gjorde mycket förr i tiden, eller fortfarande gör i vissa delar av världen. Och sen, när han har invigt då i gruppen män, då kommer resten av byn och så är det celebration. Och då kommer mamman och alla kvinnor och alla och firar som att nu har du blivit man på riktigt. Men hon måste kapa.
Otroligt viktigt. Mm. Men det där är problemet, att folk släpper inte mammas tutte. Problemet med Sverige är att staten har blivit mammas tutte. Att det är alltid någon som ska försvara det. Alltid någon som är kränkt och så kan man ringa någon. Vi har ju om så här kränkt ombudsmän som är så här kränkta åt folk, till och med ombudsmän. Men det är en rätt häftig sån grej. Det är ju min son är 18 nu. Nu börjar man ju sakta. Det är också en sån här spännande grej att fightas med sin son. Vi tränar ju i alla fall 3 gånger i veckan ihop. Och nu börjar jag få stryk.
Mm.
Han är ändå 90 och börjar bli rätt muskulös. Mm.
Hur känns det?
Man vill både döda honom och så blir man stolt. Men han är väl rätt retsam. När han slår jabben och träffar mig så brukar han dansa iväg och så gör han så här med armarna. Och sen jag så här, och så bara Tyrannosaurus, för jag har korta armar.
Just det.
Men fan, vi sparade igår, då sparkade mig i huvudet och la... Alltså, det är bättre om man sparkar allt han har i huvudet än om man så här markerar den. Dött lite.
Det är mer förnedrande.
Ja, det är mycket mer förnedrande. Ja, men det finns en härlig sån här dynamik i det där. Att så här, ja, du är starkare, men det finns liksom, jag kommer kämpa för liksom, men det finns något väldigt, om du tittar på alla däggdjur, de brottas.
Mm.
Det finns något fundamentalt att brottas med sin son. Vi har alltid brottats, vi har alltid slagits ihop. Det bygger en sån här djup liksom relation.
Absolut.
Som är liksom, som är väldigt, väldigt, väldigt härlig.
Och den är viktig. Den är inte bara härlig, den är viktig för att det gör att man som, både som pojke och som man, lär sig sin egen styrka, du lär dig dina egna gränser, du lär dig ditt våldskapital.
Aha, ja.
För de farligaste männen är ju inte de som kan slåss, det är de som inte kan slåss. Alltså det är de du ska vara rädd för. Det är samma sak i musikvärlden, om du tittar på vilka som är de vidrigaste, det är ju inte hårdrockarna.
Nej.
Alltså, de är oftast töntar och nördar och mjukisar. Inte alla såklart, men de flesta. Alltså de jag har stött på som är egentligen, när man träffar dem backstage och sen efter några öl, de som är riktigt äckliga, det är de som sitter på scen och är så här härliga och sjunger kärlekslåtar. Och du vet, man vet att det där är bara ljug, för du visar aldrig ditt mörker.
Nej,
du gömmer ditt mörker,
precis.
Och då litar inte jag på dig. Jag litar inte på människor som bara går runt och ler. Det är ganska obehagligt. Jag behöver få se både ditt mörker och att du har koll på ditt våldskapital, att du har en kontakt med din smärta. Om du inte kan visa upp det för mig, då det är ett varningstecken för mig.
Nu har vi pratat, jag vet inte hur länge klockan, vi har pratat rätt länge tror jag. Tack för ett jävligt intressant samtal.
Tack själv.
Fan, du måste komma hem och käka hos mig.
Gärna. Ska vi käka persis då eller?
vad heter det brända riset?
Tadig. Kan du göra det? Har du gjort det?
Nej.
Ska jag lära dig göra tadig?
Gärna.
Lätt.
Uh-huh.
Men vi kan väl göra det då. Jag lär dig någon persisk maträtt, så får du lära mig en italiensk.
Absolut.
Nice.
Tack för att du kom. Och vad hittar man boken?
Boken heter Min vän Björn. Den finns i bokhandeln på Adlibris. Den finns som ljudbok också på Storytel och BookBeat. Så det är bara att kolla in. Och podden heter Björn och Navid. Alla avsnitt ligger ute helt gratis. Och jag vill också stå ett slag för, innan Björn dog så la vi ut alla hans meditationer, alltså det är 300 meditationer, la vi ut på Spotify. Så sök på Björn Natthiko Lindeblad meditationer, och specifikt en meditation, jag vill tipsa dig om den specifikt, den heter När kriget är över. Den vill jag verkligen tipsa om.
Den ska jag köra ikväll.
Tack snälla Paolo.
Tack, det är jag som ska ta.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.